Välkomna tillbaka till Sanningen måste fram efter en veckas uppehåll.
Herregud, det känns som vi inte har setts på flera år. Åh gud, vad skönt det har varit.
Nej, men jag trodde verkligen inte att det skulle ösa in så mycket meddelande om varför det saknades ett avsnitt förra veckan.
Precis, folk blev lite ledsna.
Ja, jag har blivit hotad, blivit rånad.
Ja, det var jag och mig det. Nu pratar vi om lyssnarna.
Jaha, ja, Jonas har rånat mig i veckan också.
Precis.
På en klocka, plånbok. Du fick inte med några kontanter dock.
Nej, det swishas ju mest. Det är svårt som rånare att be om swish.
Också att, Jocke, du har väl typ inga bankomatkort som man kan ta ut pengar?
Jag har ju massor bankomatkort.
Kan man ta ut pengar på dem?
Ja.
Okej.
Okay, bara att det kostar väldigt mycket.
Kolla, nu lyser vi ögonen på henne. Och sen snodde du ju Picasso, men där var ju jag väldigt glad för. Och Picasso, för de som inte vet, är Jonas bil som ser ut som en skalbagge som kostar mer än den smakar.
Det gör den faktiskt inte. Nej.
Den kostar på imagen.
Alltså jag tycker att den är nice. Och dessutom så är det ju den enda bilen vi har hemma just nu.
Så det är nice med när reparationskostnaderna snart går över priset man köpte den för.
Ja, det gör det.
Ja, det var ju inte så konstigt eftersom är den kostade,
det
den kostade ju 5000 spänn.
Nej, det gjorde den inte.
Men ska vi sparka igång den här podden? Har du något poddtips? Du måste ju nästan ha två nu när du har vilat en vecka.
Nej, jag har faktiskt bara ett. Och det är från okända människor som man inte vet vilka det är.
Oj.
Den heter The Unknown Pod. Mm. Det är en svart bild som själva profilbilden och det är helt tyst. Förutom i avsnitt 459.
Oj, vad hände då?
Då har man en människa brinna i bakgrunden.
Skräll. Ja, intressant poddtips. Tusen tack för det. Men vet ni vad vi gör nu?
Ja, vi kör våran podd.
Ja, eller? Nu kör vi våran podd. Hurra! Sist vi poddade så sa vi ju att vi skulle dyka ner i Bibeln i kommande avsnitt. Jag har lite bibelgrejer, men det tänker jag att vi tar i nästa avsnitt. För nu vill jag veta vad det är som har hänt den här veckan. För det har ju hänt väldigt, väldigt mycket.
Ja.
Ska vi börja med anledningen till att vi ställde in podden? På grund av sjukdom var det. Vem var det som var sjuk?
Ja, det var jag.
I huvudet. Men Jonna har ju också varit väldigt sjuk.
Inte så sjuk.
Inte så. Jag skulle nog vilja hävda att Jonna har haft det värst den senaste tiden.
Ja, det är Jonna som har varit sjuk.
Men har du blivit sjuk på grund av att Jonna har varit sjuk?
Ja, det skulle jag nog fan vilja säga. Alltså.
Ja, men nu handlar inte allt om dig, så nu börjar vi med Jonna. Jonna, berätta, vad är det som har hänt?
Jag har ju haft problem med min rygg, alltså i 10 år. Alltså så. Men sen rätt som nu så bara... Men jag åkte på en förkylning och sen så... kände jag hur det bara började göra ännu ondare i kroppen och man kunde inte ens nudda mina ben och det gjorde svinont och jag har ju någonting, jag tror att vi har tagit upp det i podden innan, att jag har någonting som kallas, som vi kallar kärringben. Det så här, blir lite kallt eller alltså så, då får jag alltså ischias. Och sen blev det bara värre och värre och till slut så kunde jag inte sitta, jag kunde inte ligga, jag kunde inte stå, jag var tvungen liksom att röra fötterna hela tiden och alltså jag grät typ, jag kunde knappt andas. Så då kollade vi upp och då har jag fått diskbråck.
Diskbrock. Och för de som inte vet vad diskbrock är, vad är det?
Alltså det är de här, mellan de här kotorna i ryggen så finns det disk.
Ja, det kallas precis.
Nej, inte. Disk. Kotorna är väl diskarna?
Nej, mellan.
Nej,
eller?
Ja precis. Det är väl...
Är det mellan?
Ja, alltså det är ju ryggrad, det är ben och sen emellan ben.
Ja, så ligger det diskar med sån här vätska eller vad
det är. Men det är väl brosk och vätska och skit förmodligen som då ligger och gnider mot varandra på något
exakt.
Sätt.
Exakt, och... En sån, eller vi vet inte hur många, men en i alla fall, har ju alltså blivit inflammerad. Och ja, det är ju svinont helt enkelt.
Och vad gör man åt det då?
Jag har gått till en naprapat flera gånger i veckan som har satt nålar här och var överallt. För att jag liksom ska men, få bort smärtan. För att det har varit i 2 dygn så hade jag så jävla ont att jag visste varken ut eller in. Jag sov 12 minuter på... De 2 dygnen och det var ju badkaret i skållhett vatten liksom.
Fy fan, hur kändes det när du liksom vaknade upp med den här smärtan? Vad tänkte du att det var?
Nej men jag, eftersom att jag har haft så innan Och har så varje vinter och när det liksom är dåligt väder så får jag ju alltså strålningar i hela benen. Det sitter liksom i ryggen, går ner i hela rumpan och i hela benen och ända ner till tårna. Och det har ju varit inne och sökt liksom hjälp för. Men de säger ju bara typ, men okej, ta en prenalvin. Alltså så här.
Sjukvården, Jocke, vad tycker du om den?
Älskar sjukvården.
Mm, bra. Ja, fortsätt jag.
Nej, men så det är någonting jag har haft i alltså minst 10 års tid. Men så länge jag kan minnas.
Liksom. Men är det mest på vintern då?
Ja, det är varje vinter och det är därför jag blir så jävla rädd. Typ på spökjakter har vi ju svinkallt. Så då får jag verkligen ta på mig jättemycket kläder och sånt. För att jag vet ju att det här får ju jag. Och liksom, det hjälper till exempel att sola solarium eller vara utomlands eller liksom vara ute i solen.
Ni borde ha ett sånt här värmerum här hemma. Där du kan gå in. En bastu eller något sånt.
Det har vi planerat nu.
Snyggt. Och hur går det med knullrummet? Om vi bara hoppar vilt mellan ämnena.
Vi tänker att knulla kan man göra i vilket rum som helst.
True. Så vi bygger ett spa istället.
Är du med på det här spa-tåget?
Jag är nog faktiskt med på det här tåget. Jag sitter ganska långt fram på tåget, skissar lite idéer.
Skulle man kunna till och med säga att du sitter i loket och kör?
Inte riktigt än. Lite par vagnar bak, men med ett skissblock. Jag har inte släppt helt Jonna fri och får göra spat, men jag skissar lite vad man skulle kunna göra.
Okej, topp 3 grejer man måste ha ett spa då?
En värmestol.
Ja.
Alltså 100%. Ett bubbelbad. Mm. En tv.
En tv. Ja, topp 3 Jocke-grejer man måste ha ett spa.
En bastu. Mm.
Du gillar inte så basta.
Nej, men man måste ha. Nu var det inte vad jag vill ha, vad man måste ha. Ett bubbelbad.
Och en minikyl med cola.
Det hade varit gött, men det är inget man måste ha.
Nej, okej.
Bra ventilation.
Bra ventilation. Vadå, så att det inte blir så fuktigt?
Du frågar vad man måste ha. Ja. Och man måste då ha en bra ventilation om man ska ha ett spa.
Våtrumsrestriktioner måste man följa sånt också då. Om du ska
restriktioner?
Nej, inte fan vet jag. Jag har väl aldrig byggt ett våtrum.
Men det är ju som att man säger så här.
Ja, man behöver våtrumsskydd.
Ja, det var det jag menade.
Om vi ska bygga ett spa här, vad hade du absolut velat ha? Jocke bara, en bra ventilation.
Man behöver väggar, sen behöver man golv, sen behöver man tak.
Vi var på ett litet spa förra helgen. Och då gick jag och kollade ventilationen där. Jag har ju blivit helt byggskadad. Och sedan så tände jag upp för att se alla dåliga skarvar. Mm. Vad man kunde förbättra. Så jag fick lite idéer därifrån. Men just det här härliga med spa är ju att många företag kan komma undan med att bygga skitdåligt egentligen. För att det är så jävla lummig belysning. Det är först när du tänder upp och bara, helvete vad dåligt skarvat.
Men är det inte lite så här nattklubbsgrej också? Nattklubbar kan se ut hur fan som helst egentligen. Ja. Och sen när man tänder upp det, så då är det fan skitfult överallt.
Det är så jävla sant.
Ja, det är skabbigt och fult och äckligt är det ju.
Jag håller ju på med musik, så just nu ser jag ju inte så mycket längre, utan jag satsar mer på film och tv. Men om vi backar några år tillbaka så hade jag en turné när jag nästan var ute varje helg på nattklubbar och spelade. Så jag har ju sett när man tänder upp och det var verkligen... Ja, det berörde mig ända in i hjärtat när du sa det där. För jag känner igen det så väl när man tänder upp och ser hur skabbigt det är egentligen.
Om man får den här ångesten, även om man inte är full. Om man av någon anledning är kvar på en klubb när den tänds upp, då får man ju ångest.
Ja, när man ser alla de här kladdiga golven.
Fan. Okej, men tillbaka till diskbrocket. Hur har det här påverkat familjen Lundell?
Alltså enormt mycket. Alltså jättemycket, för att jag fick ju inte, eller jag får inte göra ditten och dattan, jag får inte plocka upp saker från golvet, jag får inte bära barnen, jag får inte, alltså jag känner mig totalt, alltså jag får inte göra någonting. Så det har påverkat, det har gjort att Jocke får ju ta väldigt mycket. Jag får ju väcka honom varje morgon och be honom ta upp Lionel och lägga honom på, ja, men, så att jag kan byta blöja och sen bära ner honom. Och det känns också så här, om jag är vaken, varför kan jag inte bara göra det själv?
Men gör du saker själv ändå som du egentligen inte får?
Yep.
Ja.
Inte så mycket ändå, du har varit ganska duktig med det.
Mm. Men det är ju för att jag, alltså den här smärtan på riktigt, det är fan brutalt. Alltså jag vill aldrig mer någonsin vara med om den. Det är på riktigt, om man ska beskriva det, så är det som en förlossningsverk, fast att förlossningsverkar, de liksom går ju upp och de kommer och de höjs och sen så är de på topp och sen så svalnar de liksom. Men det här, det är en sån som är konstant. Och liksom att jag hade så hög smärta i 2 dygn. Alltså jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Och jag födde hellre 10 barn i veckan alltså.
Och det fanns inga tabletter eller någonting som hjälpte?
Nej, jag fick morfintablett. Då blev jag liksom bara alltså dåsig i huvudet och liksom, ja, men lite slö i kroppen. Men det enda jag kände var smärtan. Så där blev det nästan ännu värre, för att det var det enda jag kunde känna då.
Men jag läste faktiskt lite om det. Jag kom ju och sa till dig att det är ingen idé att ta tabletter, för det jag läst mig till, så i och med att det sitter i nerver och sånt, så hjälper inte smärtstillande på det här sättet.
Alltså morfin hjälper liksom inte.
Ja, men finns det ingen medicin eller tabletter som hjälper då?
Jo, jag fick, jag vet inte vad de heter.
Är något inflammatoriskt?
Ja, exakt. Och det, jag fattar ju inte att det ens kunde hjälpa. Men alltså, bara jag tog det liksom, så hjälper det. Så det måste jag ta nu i några veckor. För att bara få bort den här smärtan som är konstant. Och sen får jag liksom börja ta tag i problemet och börja liksom, träna och göra hemövningar och sånt där.
Men du som har väldigt svårt att be om hjälp, har det här varit ett bra tillfälle för dig att träna?
Ja, det har varit en jävla prövning kan jag säga.
Ja, jag tycker du har varit väldigt duktig ändå. Du har sagt till nästan varje gång du har behövt av något.
Mm.
Så väldigt bra betyg till dig.
Och Jocke har ju varit här väldigt mycket och hjälpt till. Och sen har ju Olivia alltså stöttat väldigt mycket där också. Och sen har mamma hoppat in ibland.
Bra. Men det har varit en jävla vecka alltså.
Ja, det kan jag tänka mig. Alltså det känns ju som att du har varit helt utslagen, Jonna.
Ja, men alltså typ. Men det är ändå så fort liksom lite smärta försvann, så var det ju som att jag uppskattade livet på ett helt annat sätt. Och det blev liksom att jag visste att jag ville vila och sånt där. Men det blev ändå att då kunde jag ju faktiskt göra saker. Men jag håller ändå så här, jag försöker att inte göra så mycket. För att det sa de också till mig och naprapaten, att även om nu kommer du känna liksom att du känner dig bättre, men då ska du fortfarande inte göra de sakerna.
Nej, precis. Du ska inte bara, åh, nu är jag frisk, nu kör jag på. Exakt. Och så springer du en mil.
Precis, för det känner jag, vi började ju rensa lite här hemma, och den dagen så kände jag ju fan.
Ja, alltså. Fast när jag kom idag så stod du ju också och rensa i skafferiet.
Ja, jag vet.
Så det är ju inte så att du, skafferiet kan ju vänta kanske 2 veckor.
Nej.
Det är klart det kan. Stäng dörren bara. Eller?
Ja.
Jocke.
Eller så kan andra göra att istället för Jonna så kan hon stå och peka vad som ska rensas.
Ja, men det är
så får
det.
Du ju ändå vara delaktig.
Ja. Men det är ju det som känns, alltså på riktigt, det känns så fult att bara stå där. Och samma sak så här om...
Ja, men du har ju ont.
Ja, men...
Det är väl ännu värre om du gör grejer och så blir det värre. Och så kan du inte göra någonting.
Ja, det är det ju. Men det är också så här, jag blir så jävla rastlös.
Ja, men fan.
Ja, du kan inte ha ont längre, för då... Den här veckan har gått... Men till slut så faller det ihop som ett korthus då.
Mm.
Du måste vara frisk för att familjen Lundell ska funka.
Ja, nej, men nu har jag, alltså jag har konstant smärta, men det är inte ens i närheten av, alltså innan var det ju verkligen, alltså kanske 9 av 10 där någonstans. Och nu är det liksom 2. Alltså,
så det är ändå gått framåt.
Ja, ja, alltså verkligen. Men jag känner ju också att vissa dagar när jag kanske inte har skött mig 100%, så känner jag ju på kvällen liksom, och även vaknar på nätterna och känner att fan, ja, det här var kanske inte superbra.
Men hur går det med, för nålar, akupunktur, det känns ju lite hokus pokus.
Jag trodde också det, men när jag födde Luna Bell så fick jag en nål i pannan, en fokusnål, och sen...
Fokus, var det för att du skulle fokusera att du
hade, nej, men jag vet inte,
smärta i pannan istället?
Nej, men det hette liksom fokusnål, och sen fick jag en... Ja, men nästan vid höfterna, fast lite mer in mot naveln liksom, på varsin sida. Och jag tänkte så här, men fan, jag har ju ingenting att förlora. Det kommer inte göra ondare om de sätter i det, men gör det. Men jag trodde inte på det. Och sen tog de ut dem under förlossningen, och då var det som att man bara tryckte på en knapp, och då bara kom så jävla mycket smärta.
Men det är helt sjukt ju.
Ja, och då tänkte jag bara så här, men gud, det här var ju helt sinne. Så man kan ju tänka 3 nålar ska liksom göra någonting sånt. Och då när jag la mig nu och hade jätteont hos naprapaten, för jag kunde inte ens ligga så som han ville att jag skulle ligga, i och med att jag inte kunde ligga still liksom. Så han fick ju lägga mig på ett helt annat sätt. Och så fick vi köra liksom, vi kunde inte köra hela kroppen, utan vi fick köra en sida. Och då satte han där, och då var det också som att det bara liksom, man satte alltså smärtan på en paus, och så kunde jag liksom andas för första gången typ. Och bara samla mina tankar och liksom bara ligga där och bara vara. Och sen när han tog ut dem, då var det också som att bara skruva upp volymen liksom. Och då kom ju smärtan direkt.
Vad sjukt ändå.
Mm.
Fast det är väl inte något hokus pokus. Nej. På det sättet. I och med att jag tycker det är ganska logiskt att man via nålar kan... I och med att hela kroppen består ju av nerver. Och det man gör med de här nålarna är ju att påverka nerverna på olika sätt. Så jag tycker det låter faktiskt ganska logiskt att det ska fungera.
Ja, men det känns ju bara... Man undrar ju hur de kom på det back in the days. Jag förmodar att det är väl en kinesisk eller japansk lära från början. Säkert.
Du har väl sett den här bilden på en sönderstuckna människan?
Vilken det?
Ja, han som har ungefär 10 000 nålstick på huden.
Ja, det var han de provade på.
Så, så fråga honom hur de kom hade fram han, till.
Hade han ont i själen då?
Ja, han hade ont i själen.
Och så testade de sig fram och så löste det sig aldrig.
Ah, nej, vad skämt att säga, de har väl testat sig fram.
Ja, såklart. Den är ju flera tusen år gammal, säkert. Men ändå så är det ju liksom så här... Okej, vi sätter en nål i pannan så borde fötterna bli bättre. Och sen sätter vi en nål i låret och då borde levern bli bättre. Alltså det är så,
ja,
det är helt alltså, otroligt.
Men jag är så impad och så tacksam över att faktiskt Jocke och Olivia bokade det här till mig. För att annars hade vi sprungit ut och in på vårdcentralen, inte fått någon hjälp och HIU. Alltså det hade liksom inte hjälpt någonting. Men att liksom testa det här, och jag tror att Jocke fick det från följarna till och med.
Mm. Så sökte jag på den kliniken som hade bäst betyg. Tänkte, kosta vad du vill.
Kosta vad du kostar vill.
Ja, sjukvården, vårdcentral. Ja. Mm. Då kommer de få sitta där i 3 timmar, komma in och sen kommer någon skicka en remiss till en sjukgymnast som hör av sig efter 3 veckor när smärtan har gått över och hon har lidit sig igenom det här.
Ja, för det är ju där också att när jag var inne för det här sist, då hade jag inte ens i närheten av så ont som jag har haft nu. Och då var jag på vårdcentralen och då sa ju de så här, ja men du måste gå till en sjukgymnast. Jag bara, ja fast när jag har ont liksom så kan jag ju inte, alltså det går ju inte. Jag måste liksom få bort smärtan först och sen ta tag i det.
Men nu då så kommer du ju få massa övningar då, förmodligen som du ska göra. Känns det som att, för jag vet ju själv av egen erfarenhet när man liksom haft ryggskott eller ont i nacken och så går man till en... Ja, går man till någon som säger så, gör de här 3 övningarna hemma. Och så gör man det en dag och sen så bara, jag orkar inte. Skit i det.
Mm.
Men kommer du göra det?
Ja, det kommer jag. I mitt huvud, och jag hoppas att det är så som alltså, kommer ske. Jag gör ändå lite typ alltså, övningar när jag går upp liksom. Och innan jag ska lägga mig och när jag kommer på det under dagen. Men jag hoppas att jag kommer göra det. Alltså fortsätta med övningar. Och sen att det bara blir mer och mer. Och sen att det blir träning. Och sen ja, men verkligen fokusera på att ja, men lägga muskler i ryggen. Liksom. Och sen när jag har gjort det så kommer jag 100% göra en bröstförminskning.
Ah, är det de som är framtunga menar du?
Alltså dels det och att bära barn och hej och hå och Lionel ja, har ju vägt väldigt mycket sen start.
Stabil kloss.
Ja, men och sen blir det liksom att Luna Bell blir avundsjuk när man bär Lionel så då ska man helst bära båda 2 samtidigt och men så.
Men nu börjar barnen bli större. Är det dags att sluta bära dem då?
Ja, nu har jag verkligen alltså, försökt att bara säga nej men jag kan liksom inte. Men då går de ju till någon annan. Men det får de göra just nu. Men snart kommer ju typ... Alltså, Luna Bella är verkligen... Hon är stor, men hon blir så avundsjuk. Så att antingen får Jocke bära båda barnen samtidigt. Eller så får Olivia. Så snart är det någon annan som har ryggproblem.
Ja. Hur mår du nu då?
Jag mår okej. Okay. Alltså jag känner av det. Men det är liksom ingenting jämfört mot innan. Så att det funkar.
Du tackar Gud varje dag för ja, att det har blivit lite bättre.
Ja, eller min apropå.
Okej, men det har ju hänt lite andra grejer också. Vi skulle åka till Italien och göra spökjakt. Men det ställdes in på grund av en jävla förkylning. Kan man säga det?
Att tacka Gud att det ställdes in hade vi åkt så hade vi inte kunnat genomföra. För att båda barnen fick ju vattenkoppor precis strax efter.
Och direkt efter, nästan i samband med den förkylningen så fick Jonna diskbråcket.
Mm.
Tänk om ni hade varit i Italien och diskbråcket hade kommit.
Jag hade inte kommit hem då.
Du hade ju varit kvar i Italien. Ja. Men det kanske hade varit bra för det är ju varmare där. Du hade bara kunnat gå ut och lägga dig i solen.
12-14 grader, Jonna säger inte sådär jättevarmt.
Ja, det är ju varmare än här i alla fall. Men det just där och då när resan ställdes in så kändes det ju piss ju. För det eftersom vi skulle spela in 2 ställen i Italien.
Mm.
Och vi hade 2 så jävla bra ställen. Men nu efterhand så är det ju verkligen, precis som du säger Jocke, vilken jävla blessing in disguise.
Alltså det är ju 100% ödet.
Det är det verkligen. Tror ni att det är Gud? Eftersom vi pratar om Gud för att han vill visa att han finns.
Jonas, jag vill inte höra om honom idag.
Ja, Jocke har somnat.
Åh, jävlar.
Vakna!
Jag är svintrött.
Berätta varför du är så jävla trött. Vad gör du på dagarna som är så jävla jobbigt?
Alltså ibland vill man ju bara slå den där hjärnan. Alltså.
Jag skojar, jag provocerar lite. Berätta, vad händer i ditt liv just nu, Jocke? Jonna har sitt diskbrock att dela med. Vad har du att dela med?
Hon väcker mig, så hjälper jag henne med barnen. Mm. Sen går jag in i timmes långa möten. Och efter det så följer jag med och hämtar barnen på förskolan. Och efter det så går jag in i ännu mer möten. Jag fixar allting med YouTube och alla videos. Vi har ett nytt företag som vi måste ta tag i, som det är hur mycket som helst att göra. I och med att influencerpanelen har blivit uppköpt, förvärvat av ett annat företag. Så jag sitter i sådana styrelsemöten halva dagarna. Jag har uppstart på långfilmen, så jag sitter i sådana möten. Jag hade till och med så mycket att jag missade ett så extremt, eller inte missade, men jag kom in 20 minuter för sent i kanske ett av mitt livs viktigaste möten. Och jag är på att skämmas ihjäl.
Vilket var det då? Och varför var du för sent?
Jag kan inte säga vad det är för möte, men det har med långfilmen att göra. Ett otroligt viktigt möte med väldigt viktiga människor, om man säger så.
Du kan säga om det hade med finansiering eller casting?
Finansiering.
Okej. Okay. Pengarna ska in och du kom sent till det mötet.
Ja, och då var jag som satt på själva presentationen utav det hela.
Hur kändes det då?
Jag höll på att skämmas ihjäl. Du vet när man känner lite på människor om det är okej och försvarbart. Mm. Men det var, jag hade precis hjälpt Jonna med barnen och sen ringde ett annat möte och sen ser jag ett meddelande från Stefan Hallgren att det här mötet har börjat och jag sitter i ett annat möte.
Paniken.
Ja, verkligen paniken. Nej, och sen har det hållit på till sena kvällar, inte blivit mycket sömn och sen har det gått runt så där hela veckan.
Men känner du att det är glädjefyllt för att det är så mycket kul, eller känner du att det är mycket ångest och jobbigt?
Nej, det är super super kul, men jag känner just nu humöret börjar, du vet när man drar lite. Det krävs inte mycket för att jag ska bli irriterad och då är tecken på att kroppen är trött.
Ja, men jag har ju märkt det. Vanligtvis så har ju vi kontakt med flera gånger om dagen. Nu senaste tiden så har det ju inte varit supermycket. Det har varit lite envägskommunikation, kan man säga. Jag har skrivit någonting och sen är det noll svar. Då vet jag ju så här, okej, nu har han svinmycket att göra. Nu backar jag. Men vad tycker du är roligast just nu då? Är det företagsbyggandet eller är det filmtänkandet?
Nej, men det är väl allting i ett egentligen, att man är väldigt tacksam över att man har de jobben man har och att man tycker det är väldigt kul. Men sen samtidigt när det inte blir någon fritid överhuvudtaget, så ja, men det tär på kroppen och sen till slut så börjar man bli små irriterad och det där växer och då måste man agera, för annars så ja, men då får människor i omgivningen en släng av saker de inte ska ha. Och på allt det här så har vi ju dragit igång YouTube ganska mycket. Och Daniel har så mycket med annat att göra. Jonna har inte mått bra, så det är ju jag ensam som har fått styra upp hela den enheten med att granska videos, bestämma vad vi ska filma, se till när vi ska filma och hela den biten. Så det har varit extremt mycket. Men det är kul att det går bra också, att YouTube-kanalen går bättre än någonsin. Det känns som vi har hittat våran grej där. Det känns väl att vi för första gången har landat i vilka vi vill vara och vilka vi är framför kameran. Och det är kul att tittarna ser det. Vi har ju haft många år av sökande vilka människor vi är egentligen och hur vi identifierar oss. Och det känns som att vi har hittat oss själva i en harmoni. Och då påverkar inte så mycket andra saker längre.
Men hur gör ni då för att hitta tid för varandra och den lilla fritid som ni har? Vad gör ni då? Eller har ni ens något sånt just nu, Jonna?
För en vecka sedan så hittade vi något så här privatspa i Norrköping som vi åkte till. Och då, ja, men det var väldigt tacksamt och väldigt skönt. I och med att jag behöver värme för ryggen liksom. Och så passade vi väl på att hitta på någonting tillsammans.
Filmade ni då och gjorde liksom förenade jobb med nytta?
Nej. Eller,
ni bara helt privat.
Mm. Sen brukar jag gå och lägga mig i sängen lite tidigare så att man ändå umgås och pratar. Så jag har ju ofrivilligt sett hela säsongen utav Bachelor. Och nu Bachelorette. Så det blir väl att för att umgås med Jonna så följer jag hennes program. Mm.
Härligt. Vad tycker du om Bachelor och Bachelorette då, Jonna?
Jag tycker att Bachelor, väldigt bra. Bachelorette har alltså precis börjat nu. Så det tar lite tid innan man liksom kommer in i det typ.
Och vad tycker du då rent tv-producentmässigt när du tittar på dem? Programmet, Jocke?
Bachelor tycker jag är bra producerat. Jag stör mig väl på vissa små grejer, men jag förstår ju att det inte har varit så varmt när de spelar in det, så att de behöver vara inomhus i vissa rosceremonier. Men jag kan väl tycka själva sett där när de filmar, alltså med omgivning och det inte liksom är så där jättesnyggt för att vara bachelor, men jag förstår ju omständigheten när man ser att det inte är så varmt på Rådos hela tiden där nere. Men jag förstår att det har blivit en liten hype kring programmet, och vad jag förstår så har det gått väldigt bra, och jag förstår varför det... Det har varit en bra producerad säsong, måste jag säga. Men sen Bachelorette är inte alls lika bra. Jag vet inte om det är en annan producent som har gjort den säsongen. För det är inte lika bra. Och det är lite sämre klippt också.
Men vad jag fattade som, så har de spelat in det här precis efter varandra. Och att det har varit väldigt, väldigt långa, lång produktion liksom.
Ja, så brukar det ju vara. Alltså för att spara pengar. Ja, men det är som PH, där samarbetar man ju med andra länder, men där går det ju kloss i kloss med Sverige, Danmark, Norge. Alltså, och ibland så kan det vara så att man spelar in två säsonger direkt efter varandra, även svenska säsonger. Mm, och det är klart att det påverkar teamet som är nere och allting. Man blir ju helt slutkörd. Alltså, skulle vi ha varit iväg på spökjakt i 3 månader i rad, så man hade ju inte fattat någonting till slut.
Men det är väl Warner som gör både Bachelor och Bachelorette, va?
Ja, det är det.
Men jag gillar det, jag tycker att det är lättsamt, och Jocke älskar ju rosceremonier. Inte älskar, men tycker om något.
Ja, sen är det alltid kul när någonting berör Sebastian ända in i hjärtat också.
Men jag vet inte, jag har inte sett. Sebastian är en av bachelorerna, va?
Mm. Ja, han blir väldigt...
Han blir berörd.
Han blir berörd ända in i hjärtat, och väldigt... Det är mycket hjärtan.
Just det, de gjorde en parodi på det på Mumbo Jumbo. Sen har ju du varit med ganska mycket i Mumbo Jumbo och blivit parodiserad.
Men det känns som att du är alltid med. Alltså nästan, antingen varje avsnitt eller varannan.
Ja, jag har ju fått en inbjudan nu också att vara med.
Ja, vad sa du till det då?
Ja, jag sa nej först. Kände att jag inte riktigt hade tid. Men de hörde av sig igen. Och vi får se vart det landar.
Men har du sett, klippen på dig, och vad tycker du om dem?
Ja, men de är ju, jag tar inte illa vid mig. Jag kan tycka det är lite kul.
Det är ju bästa formen av smicker när någon gör parodi på en, eller?
Ja, men det är det väl. Det betyder väl att man på något sätt har en position i Sverige, med att för att göra en parodi utan någon så måste ju folk känna igen personen i fråga. Och det här är ju ändå ett program som ligger på primetime på fredagar mellan idolpausen, va?
Ja.
Nej, så det är väl kul. Men det är väl inte riktigt min typ av humor. Jag kan tycka det är lite Stefan och Christer Buskis humor. Lite gammaldags humor över Mumbo Jumbo. Daniel Norberg är ju väldigt duktig på det han gör. Han har en fruktansvärd talang. Men jag kan också tycka att det han gör är lite klämkäckt.
Ja. Men jag tror att han gör det med flit. Det ska ju vara så.
Ja, fast jag tycker det finns nog väldigt många, inklusive jag, som, jag tror inte Jonas heller tycker att den humorn är så rolig.
Men är det inte lite Hey Babriba? Alltså, fast jo, nytt.
Verkligen, alltså mina barn tycker Mumbo Jumbo är jättekul. Mm. Och om vi inte har sett på Idol och missat det av någon anledning, så kollar vi alltid på Play. Jag har nog inte skrattat en enda gång. För jag tycker precis att du, det är liksom så här, ja, jag ler ju lite när parodierna på dig kommer. Bara för att jag tycker det är kul att du blir, att de gör en parodi på dig.
Men det blir lite så här, hej alla barn, ska vi leka? Det är lite där.
Men det, håller med, lite Stefan och Christer, slår i dörrar, lite så här klämkäckt, lite, ja.
Speciellt när Daniel Norberg ska vara, vad heter han, Stefan Löfven. Ja. Då blir det väldigt mycket så här!
Nej, jag håller med.
Vi får se om jag dyker upp i Mumbo Jumbo någon gång.
Det hade varit kul. Och på söndag så kommer du ju faktiskt vara med i Helenius hörna också.
Mm. Så var skittråkigt faktiskt.
Va?
Var så jävla dålig producent.
Fy fan.
Nej, skämt åsida, det är faktiskt Jonas som producerar Helenius hörna den här säsongen.
Ja.
Och jag har ju gjort så många intervjuer, så för mig är det ju bara en intervju. Men Jonas och TV4-gruppen och alla där säger ju att det är ett av de bästa avsnitten på Helenius hörna.
Ja, alltså jag längtar så mycket.
Men jag har så svårt att ta åt mig det där, så jag får väl se när jag... Jag vill inte se någon förklippning den här gången, utan jag vill nog se det ihop med svenska folket när vi tittar. För att... jag har sett så mycket saker innan. Jag är så trött på det, i och med att vi producerar så mycket program tillsammans. Och då ser man ju alltid allting innan alla andra. Så jag vill faktiskt inte göra det den här gången.
Och vanligtvis så ser man det så många gånger. Alltså när ett spökjaktsprogram kommer, eller en hide and seek kommer, så har man ju vanligt, då kanske man har sett det 4, 5, 6 gånger. Så ibland är det så där. Till slut vet man ju inte ens om det är bra längre. För man är så trött på dig själv.
Loftus Hall har jag nog sett 25 gånger.
Ja.
Det var den första spökjakten vi gjorde och ja. Det första programmet. Och då för att sätta formen så var det ju väldigt mycket jobb att det skulle kännas rätt.
Jag tror till och med att jag såg den typ 5 eller 6 gånger.
Ja.
Och sen har jag tvingat på alla som kommit på besök och ser den också,
ja,
för att skriva ner lite
feedback
från utomstående.
Ja, jag kommer ihåg det när du bara säger, fast nu har min kompis systers mammas bror sett det också. Och han tycker faktiskt så här. Man bara, men gud, vi kan ju inte ta in feedback från varenda jävla kreti och pleti som råkar gå igenom Lundellhuset.
Ja, men jag är glad att vi gjorde det ändå. Det landade i något väldigt bra.
Ja, det blev väldigt bra. Och apropå spökakt så ska vi faktiskt åka snart igen. Och då drar vi till Frankrike.
Längtar. Till ett chateau.
Till chateau.
Och nej, då... till ett chateau.
Jag sa ju det, till ett chateau.
Nej, till chateau sa du.
Till ett
nej.
Chateau. Vad är det?
Chateau, det är väl slott på franska.
Mm. Jag gillar inte slott.
Det här är ett riktigt coolt slott.
Ett jättebra slott.
Det ser ut som något taget från, inte en skräckfilm på det här sättet, utan en klassisk spökfilm. Det ser otroligt läskigt ut och har en väldigt cool historia. Så jag tror väldigt mycket på det här stället. Och det är ett av mina favoritställen den här säsongen ihop med ett ställe i Polen vi ska till längre fram. Mm.
Och Hoja.
Ja, men där har vi ju varit.
Ja, jag vet. Men det måste man väl ändå nämna i sammanhanget om vi pratar favoritställen.
Ja, ja, absolut.
Men Jonna, känner du att det är lite läskigt att åka utomlands nu när du har ont? Eller känner du att det ska bli skönt att slippa ansvaret hemma och förhoppningsvis kommer ni till ett lite varmare land?
Alltså jag är så redo, jag vill åka helst idag alltså. Jag är så jävla trött på att vara hemma nu.
För du ville ju, den resan som ställdes in till Italien, det, även om du inte kunde resa så ville du ju väldigt gärna. När jag pratade med Jocke om att ställa in allting så hörde man ju dig i bakgrunden och så bara, fast jag vill åka!
Ja, nej men alltså så är det ju att när jag är sjuk hemma så är det ju, jag har ju fortfarande hand om barnen. Och är de och jag sjuka så blir det ju jättepåfrestande. Så ibland är det skönt att vara sjuk någon annanstans. För att liksom, ja, men lämna ansvaret för barnen liksom någon annanstans. Och sen att vara hemma, eller i något annat hus, vart som helst utan barnen. Och bara liksom få göra vad som helst. Bli frisk. Jobba.
Bli frisk och jobba. Ja. Nu hör man barnen skrika.
Mm.
För var är vi någonstans? Vi är i Lundellhuset. Just det. Jag har inte sagt villan på flera månader nu, känns det som.
Nej.
Men det är jävligt tur för dig.
Ja.
Man har förmodligen inte suttit där du sitter just nu.
Nej, men ett litet
hot måste man ju få smyga in.
Lite. Nu är vi ändå tillbaka till någon slags aggressionsproblem. Ja. Då vet man ju att då har han vaknat i alla fall.
Mm.
Men hur har barnen varit senaste tiden då? Det har varit lite otur med dem också.
Ja, alltså de har ju också varit sjuka. De åker på förkylning efter förkylning. Och sen har det varit vattkopper. Och så Lionel, alltså... Han är otrolig. Alltså han har 15 blåmärken i hela ansiktet och spräckt ögat eller ögonbryn, ja men någonting. Skallar saker, går in i väggar, får blöjeksem.
Bajsar blod,
alltså det är konstant någonting hela tiden och allt på en och samma gång.
Han är lite som den här fisken Doris i Hitta Nemo.
Var det inget korttidsminne?
Ja, ungefär. Man säger åt honom att inte göra en viss sak och sen får han ont och sen gör han det igen. Men det kanske är någonting som kommer från mig. För en av de historier från min barndom när jag var så pass liten att jag inte minns utan när man får det återberättat, det är ju från min mamma angående min obsession vid humlor. Hur jag om och om igen petade på humlor och brände mig trots att mamma då sa åt mig att ajabaja, så varje gång jag såg en humla så gav jag inte fan i den utan petade på den, började gråta och blev bränd. Så Lionel kanske går i mina fotspår där.
Han ärvde din intelligens.
Ja, kanske lite så.
Och Luna Bell är ju i världens, alltså trots, alltså jag trodde att när hon var typ 2,5 eller 2 där någonstans så trodde jag att okej, 3-årstrotsen har kommit tidigt för då var det brutalt. Men nu är det, alltså jag klarar inte av att få båda barnen, det går inte.
Jag tycker det är lite kul ändå med hennes trots för då sätts föräldraskapet på prov. Och då får man se om menar, allt prat gör nytta.
Ja, så är det ju. Men sen har du ont så har du inte jättelång stubin liksom. Så det blir ju...
Nej, jag förstår att du och jag ser väldigt olika på det där.
Vad gör du då liksom?
Pratar. Ögonkontakt. Titta på varann. Hon ska upprepa det jag säger så att jag vet att det har gått in någonstans. För i den där åldern så lyssnar de inte, utan samtidigt som man pratar med dem så typ hänger de i taklampan. Så det är viktigt att vi sitter och tittar på varann. Informationen ska gå in. Så när jag bara jobbar in det där hela tiden. Jobba mycket med känslor också. Att hon förstår sina känslor. Förstår varför hon känner saker. Så det är varje dag jobb med det där. Jag känner ändå att det går framåt. Jag känner att hon är en väldigt förstående och intelligent liten tjej.
Ja, alltså grejen är att hon fattar ju att hon gör fel. Men hon gör det ju fortfarande. Hon kan stå på riktigt och bara skrika och bara, jag ska ha en pepparkaka, annars kastar jag saker! Och sen så börjar hon kasta saker. Och så springer hon fram till Lionel och bara puttar honom och sparkar honom. Alltså,
Hon gör det aldrig när jag ser. Jag har aldrig sett henne kasta någonting.
Nej, hon gör det konstant. Hela tiden.
Vad gör du åt det då?
Nej, men alltså, i början så liksom blev jag ju arg och sådär, men nu, alltså, nu är jag bara så här, vet du vad, kasta vad du vill, men jag hoppas att du går sönder då så att du lär dig någonting. Den nivån är verkligen.
Bara du kastar dina prylar.
Ja, men typ, och inte liksom göra någonting med Lionel. Men det har verkligen gått så långt, jag bara, nu går du in på ditt rum. Och då gick hon in på sitt rum och så la hon sig i sin säng och stod en bok och så läste hon bok.
Nej, jo. Fan vad gulligt.
Det var fan jättegulligt, jag kollade i kameran. Hon bara hoppade upp och så bara la hon sig där. Och då gick jag in efter ett tag för att jag såg henne där. Jag satt och kollade i kameran hela tiden. Så då gick jag in och bara, nu ska vi inte läsa en bok tillsammans? Och så här. Och så, nej mamma, du och Giggo kan gå ut. Så då vill hon vara själv.
Ja, det är väl fint. Hon behöver lite tid för att kontemplera.
Mm. Och snart börjar ju utvecklingen med Lionel också. Nu börjar han komma in i den åldern då det är väldigt viktigt att prata, hjälpa honom med utvecklingen, och man kommer ju få lära känna honom på ett helt annat sätt kommande månader nu. Man märker redan nu att han börjar skapa sig sin egen personlighet.
Hur är han jämförelsevis mot hur Lunabelle var i den åldern då?
Vildare, mer energi, men gladare också. Han är ju ett väldigt ledset barn för han slår ju sig hela tiden. Men emellan det så är han väldigt glad.
Han är väldigt flörtig och charmig liksom.
Väldigt charmig.
Men skulle ni säga att ni ser skillnad på Lunabelle som tjej och Lionel som kille? Känner ni att ni behandlar dem olika för att det är en kille och en tjej?
Nej, absolut inte. Sen om det beror på könet att det är en skillnad mellan dem eller om det är personligheten. Jag tror det är väldigt tidigt att säga. Då vi inte inriktar oss på intressen som ska vara könsbestämda. Till exempel att Lunabelle bara ska leka med dockor och använda rosa. Även om rosa är hennes favoritfärg, men det är ju hennes eget val.
Precis, och det är exakt samma. För vi har ju också en dotter och en son. Och vi är ju verkligen sådär. Vi är ju liksom inga sådär, tjejer ska ha rosa, killar ska ha grönt eller blått. Eller killar ska leka med bilar. Jag är ju noll bilintresserad liksom. Men ändå så har det blivit så. Och jag vet inte om det är yttre påverkan eller om det är liksom någon slags undermedveten för att man själv liksom, är uppväxt på det sättet. Men det har alltid varit så att min dotter har dragit sig till rosa och liksom typiska då, tjejgrejer som dockor och liksom, hon vill ha dockhus och allt sånt
men
där.
Men har inte din son varit inne på den någonting?
Ja, inte alls.
För de brukar ju ha en liten touch, alltså att det finns någon.
Ja,
liten...
men det är klart att han ibland har velat vara med min dotter och liksom leka med dockor. Men sen är det alltid bilar,
fotboll ja.
Skjutvapen, eller inte skjutvapen, men sådana nerf guns där han liksom vill skjuta ner gubbar.
Skjutvapen?
Ja, nerf.
Aj, aj.
Och det
är verkligen så himla tydligt att det är pojksaker och flicksaker. Men vi har ju aldrig pushat dem. Typ, ska du inte köpa den där? Utan verkligen varit så där. Men, för han har velat ha klänning någon gång. Mm. Jättekul, vi åker och köper en klänning. Och så kanske man har köpt en klänning till honom, men sen har han liksom aldrig använt den. Men vi har försökt vara väldigt öppna mot vad de har velat ha. Och inte varit så där könsindelande. Men ändå så är det så att de har dragit sig till det.
Men jag tror att det är att de drar sig till det de gillar, men också till det som deras vänner liksom håller på med. Min bror till exempel, han umgicks mest med tjejen när han var liten. Och det gjorde ju att han gärna klädde ut sig i klänning och allt sånt där. För att det var liksom det, de hade det intresset tillsammans. Jag tror att det har mycket med det att göra också. Lunabelle sa faktiskt i bilen igår, vi åkte på kalas. Och så hade hon ett par glitterstrumpbyxor på sig. Och då så var hon jättestolt att hon hade den och att hon hade en klänning på sig. För då var hon en prinsessa och så här. Och då sa hon ju, mamma, tjejer har strumpbyxor, men killar har inte det. Och så säger jag, fast killar kan ha strumpbyxor. Om de vill ha det, så har de det. Ja, men de har ju kortbyxor. Hon sa nej, man kan ha, både tjejer kan ha kortbyxor och killar kan ha kortbyxor och ja, men vem som helst kan ha liksom strumpbyxor om de vill. Ja, men pappa har inga strumpbyxor. Och så här, nej, men det kanske är för att han inte vill ha det då. Men om Lionel eller någon annan vill ha det så kan de ha det.
Vad sjukt, för jag pratade om exakt samma sak med henne för bara några dagar sedan också. Bara att det inte gällde strumpbyxor.
Mm.
Jag kommer inte ihåg vad det gällde, men det gällde något annat plagg. Och jag vet inte om det kommer från förskolan.
Nej, för
eller vart det kommer ifrån.
Förskolan är till och med jättenoga att man inte ska säga tjejer och killar. Så där tror jag inte att det kommer ifrån. Utan jag tror att det kommer från, ja, men barnen från förskolan i så fall. Men inte liksom, för pedagogerna är jättenoga med att det inte, det finns ingenting som är liksom pojke eller flicka eller sådär. Utan alla leker frisör och har hårspännen och tofsar och liksom allt sånt där. Och alla gör det här och...
Ja, det tycker jag är jättebra. Jag tycker det främjar mer den riktiga personligheten att komma fram istället för att de sätts i olika fack med färger, vad de ska leka med, vad de vill bli när de blir stora.
Ja, ja, det delas ju inte alls in så här tjejerna och killarna så som det faktiskt vore eller gjorde när vi var mindre.
Precis,
då var det liksom,
på vår tid.
Ja, ja, men exakt. Då var det väldigt mycket så här, men killarna ställer sig där och tjejerna ställer sig där och nu ska vi dansa och då ska det vara tjej och kille och ja, men allt sånt där.
Även om Luna Bell gillar prinsessor och Elsa och Anna, Frozen, och att ha på sig klänning, så tycker jag ändå hon är väldigt öppen för många intressen. Hon älskar ju bilar.
Mm. Bollar, fotboll.
Ja, bollar och fotboll. Och vi åkte handlade häromdagen i fredags, skulle åka och handla tacos och göra lite mys. Så åker vi bilen och då säger hon, pappa jag saknar din sportbil.
Värmde det i hjärtat?
Ja, det värmde väldigt mycket. Och sen, jag kommer inte ihåg vad hon sa exakt, men hon sa att det var väldigt mysigt för att man kunde åka iväg ensamma, hon och jag då, för att det finns ju bara två platser i den.
Ja, ah, hon hade liksom kombinerat det som det var pappa och Luna Bell-tid då med sportbilen. Det är jättefint ju.
Det tror jag verkligen att hon gör.
Och det, där värmde ju hjärtat. Och då sa jag, vet du, att hon var helt fantastisk. Och då säger hon, pappa du är också fantastisk. Så var, jag kommer ihåg att jag kom hem till Jonna och berättade att det var en av de mysigaste bilturerna jag haft med Luna Bell då faktiskt.
Var det, var, åkte ni i Picasso då?
Vi åkte i Picasso.
Ja, och det kändes inte lika härligt som en sportbil.
Nej, men hon sa också att det var ingen dålig bil. Hon gillade ändå mammas bil.
Ja, hon sa igår när jag tog ut henne bilen så, efter kalaset då, så sa hon, mamma, jag tycker om den här bilen, sa hon.
Ja, men det gör hon det faktiskt, även om sportbilen är favoriten.
Det är favorit. Men ja, jag tror att det är det här, hade hon åkt sportbil hela tiden så hade hon inte tyckt att det var kul, utan det är det här att det är lite lyxigt, det är lite, någon gång ibland det är lite pirrigt. Men hon sa faktiskt i bilen igår, mamma, vet du att pappa älskar mig jättemycket faktiskt?
Hon går och berättar att jag har räddat henne nu också hela tiden.
Räddat henne från vad?
När vi var handlade då så blåste bildörren, det blåste storm i helgen. Blåste ju som bara fan alltså. Mm. Och då blåste bildörren igen emot henne, men då fick jag handen som slår till min arm istället.
Ah, okay.
Så nu säger hon att jag har räddat henne.
Ja, pappa är hjälten. Fint ju.
Ja, jag tyckte det var jättegulligt när hon sa det. Så kom hon hem och berättade för Jonna.
Mm.
Känner du nu när Lionel blir lite äldre att du kan alltså, göra mer saker med honom, för nu börjar han bli mer medveten liksom?
Ja, det är så jäkla kul. Det har jag sagt till Jonna, vi har pratat om det här på kvällen, att nu börjar det på riktigt. Den mest fantastiska tiden när man får lära känna honom, kan göra saker med honom. Och han har ju varit väldigt vild, så man har ju inte liksom kunnat mysa honom i stort sett någonting. Och nu börjar man få en 10 sekunder här och var. Och de tar man ju verkligen tillvara på.
Han är ju väldigt så här, så fort han ser någon han tycker om så vill han ju springa fram och krama. Så då måste man liksom bara så här, okej, nu kramar sig, nu kramar sig. Alltså han blir lite pirrig då liksom. Men sen så vill han ju bara springa iväg och hämta någonting att slå med typ.
Nej, man fick ju, kommer du ihåg den här kramen i hans rum häromdagen? Då fick man ju verkligen så här känsla i magen.
Mm.
Det pirrade nästan så här till. Det är inte ofta, Luna Bell var väldigt kramig när hon var liten. Hon kunde ligga och somna på magen, ligga och mysa, men han är väldigt aktiv. Så man får bara några sekunder, sen är han iväg till något helt annat.
Han har ju knappt ens varit i våran säng någonsin sen han liksom fick ett eget rum. Och han alltså, kan ju inte ens sitta i en soffa, för han sitter ju inte still. Han ramlar ju ner och han är överallt. Så det är liksom, vi får ju spänna fast honom i matstolen om han ska sitta ner. Annars så får han ju sitta på golvet liksom.
Men tänker ni att han eventuellt kan ha en diagnos?
Nej, jag tänker väl inte så mycket.
Nej, jag tror mer i så fall att det är Luna Bell som har en diagnos. Hon har lite så här, fast det kan ju också vara bara för att hon är barn. Men hon
mycket
har...
kontrollbehov, saker måste vara på ett visst sätt.
De ska ligga på sina ställen. Hon ser hon ser förändringar jättemycket. Hon gillar inte förändringar, och kladd gillar hon inte. Alltså hon har haft sen hon var liten, alltså sen hon liksom började äta bebismat, så har hon haft att kom det lite kladd någonstans så var man tvungen att ta bort det. Blev hon lite kladdig, alltså man blir ju kladdig av det. Fick hon lite på handen så var man tvungen att liksom tvätta av henne, annars så kunde hon inte fortsätta äta.
Ja, men det där ligger inom Asperger, för jag är ju samma sak. Blir det blött på tröjan så blir det jätteobehagligt på något sätt, och det är svårt att tänka bort. Och det märker på henne också, spiller hon på sig själv så är hon väldigt svårt att genomföra måltiden. Och det är ju väldigt ovanligt, för att barn brukar gilla att kladda.
Ja, de är ju kladdiga hela tiden.
Ja, skiter i det där, men hon är helt tvärtom.
Mm. Nej, men för anledningen till att fråga är ju för att du fick din diagnos väldigt, väldigt sent. Om du hade fått det tidigare i livet, känner du att det hade hjälpt dig då på ett annat sätt att förstå dig själv? Och tänker ni samma sak med era barn, att om ni misstänker någonting, är det bättre då att få ett svar på det? Eller jag fattar att det är skitsamma, men bara så att man vet och kan förhålla sig till det.
Ja, fast jag börjar se diagnoser på ett helt annat sätt och har börjat se det sista tiden. Jag vet inte fan ens om det finns någonting som är en diagnos längre. Förstår du vad jag menar?
Ja, alltså jag fattar att det inte spelar någon roll såklart. Men jag menar, har inte det hjälpt dig, menar du, när du fick de diagnoserna? Att du ändå på något sätt i dig själv, i den tryggheten, var sådär, jag tänker så här för att. Och det kan vara ganska skönt att veta det.
För att jag var inne i en period i mitt liv då det inte hade hjälpt om jag fick veta det tidigare. Jag var så destruktiv.
Ja, men det är ju du det.
Ja.
Bara för det behöver inte Luna Bell
nej,
vara destruktiv.
Nej, jag förstår hur du menar. Men det är också farligt, för att man läser sig in ungefär som när du har symptom och sen googlar du där och sen är det värsta tänkbara. Lite så är det ju, alltså...
Du vill inte sätta en label på
Nej, jag
barn.
Vill inte sätta en etikett på det, att man är på ett visst sätt. Jag tror väl det är bättre bara att utgå ifrån, alltså vi vet vad hon tycker är jobbigt. Vi vet hennes svagheter och hjälpa henne att jobba med dem mer.
Jag tänker väl så här, att hemma och runt omkring våra familjer och så spelar det ingen roll. För att diagnos eller inte diagnos, vi utgår ju från personlighet och hur hon funkar. Så som man gör med alla, även folk som har diagnoser eller inte diagnoser. Men jag tror att det skulle underlätta jättemycket om man fick reda på en diagnos tidigt, till exempel i skolåldern. För att där går de inte efter... Ja, men det här funkar bäst för den här personen.
Nej,
om den
precis.
Inte har en diagnos. Men har den en diagnos, då är det liksom så här, okej, ja, men då kan du få de här resurserna. Ja, ja. Exakt.
Kanske jag som har för höga tankar om skolan. Jag tänker att 2021 så utgår man ifrån olikheten mellan barnen för att ge...
Det ska du nog inte göra.
Nej, utan jag...
Ah, okej, okay, då kanske jag bara har för höga förhoppningar.
För mig känns det mer så här, okej, du måste ha ett sjukintyg på att det här och det här och det här står för att du ska kunna få lyssna på en ljudbok istället för... att läsa.
Vadå, alltså, har så, inte skolan gått mer framåt?
Nej.
Jag trodde
nej, men du
på
får
riktigt
tänka, du får
att
tänka
det var...
att varje klass som kanske är 30 elever har ju en lärare, om alla i klassen inte har specialbehov. Men så fort en elev av de 30 har specialbehov som gör att läraren måste hjälpa till där mer, det tar ju tid från de övriga 29.
Eller men, kanske en speciallärare, och där kostar
ja,
ju också.
Men om den då har liksom, ja, men vi vet att den har ADHD och jättesvårt och behöver ha en specialpedagog. Då,
men måste då man ha ADHD?
Det.
Alltså det räcker,
nej,
ska
men jag
väl
tror
räcka
att du...
med att man märker att en elev har svårigheter för att ta upp frågan att bör den här personen ha specialundervisning?
Ja, men jag tror att det är lättare, precis som Jonas säger,
ja.
Att det är liksom så här, ja, fast... Vi ska precis byta till den här skolan. Här kommer min son, han har ADHD. Ni kommer behöva sätta in specialhjälp till honom direkt. Det behöver inte gå ett halvår där ni ska försöka lära känna honom.
Nej, men jag förstår din poäng helt och hållet, absolut. Men jag har...
Men jag fattar också att du önskar att det hade gått.
Nej, men sen har det ju liksom gått lite inflation i att man ska sätta etikett på alla hela tiden. Och så fort någon har lite spring i benen så har den ADHD. Det har den ju såklart inte. Alltså, och det spelar ju ingen roll. Jag tror att jag nog skulle vilja veta om mina barn hade det så att man kan hjälpa dem med bästa förutsättningar. För även om inte alla käkar medicin så kanske det är bäst för den personen att göra det. Eller behöver ett specialhjälp i skolan. Eller information är ju nyckeln till allt.
Ja, och jag tänker också att alltså i hemmet kommer man ju alltid klara ändå. För att det är liksom, där man lär man ju känna barnen på ett helt annat sätt och vet vad som fungerar. Men jag tänker att det kan vara en fördel för alla andra sociala sammanhang och utbildningar och skola, kanske ja, men veta med klasskamrater och allt sånt. För att där kanske, ja, men så att man inte går miste om 2 år för att barnet har börjat i en ny skola och den, nej, är ny, precis, så den kanske reagerar så här.
Ja, ja precis. Bara sådär, ah, Kalle han är ju svinjobbig, men det är ju bara för det här.
Ja.
Men han har ju precis flyttat eller föräldrarna har skilt sig eller så här. Och så visar det sig att det har inte spelat någon roll för han har den här diagnosen som han har behövt hjälp med hela tiden.
Precis.
Vad tänker du? Nu sitter du och stirrar på mig.
Mm, jag vet faktiskt inte vad jag tänkte.
Sväva iväg lite.
Ja, jag tänkte väl den här veckan. Det är mycket som ska göras i och med att vi flyger på måndag till Frankrike. Men vi åker upp redan på söndagen till Stockholm.
Precis.
Nej, men det är mycket tankar på veckan. Jag ska i alla fall hinna göra 3 YouTube-videos.
Åh, jävlar!
Jättemycket med bolagen att göra. Sen ska jag försöka hinna med min bror Kristoffer att följa med honom ut och festa lite också.
Oj, oj, oj. Klackarna ja. I taket. Är det för något slags dåligt samvete för att du inte har träffat honom på länge?
Jag har väl tackat nej de senaste typ 25 gångerna han frågat om jag ska med ut. Inte för att jag inte vill, utan för att jag gör någonting annat då. Eller är iväg, eller har något jobb. Och den här lördagen var väl första gången jag faktiskt har möjligheten att kunna följa med ut. Så det är mycket som ska göras den här veckan och det ger mig väl lite stress och ångest. Det är söndag idag när vi spelar in det avsnittet. Imorgon så är det måndag och då börjar skiten igen. Går det runt som ett jävla ekorrhjul.
Vadå, det är väl inte så att ni bara jobbar måndag till fredag?
Nej, men imorgon är alla människor på plats,
precis,
om du förstår.
Det är lite det som jag känner också. I det yrket som vi har så jobbar man ju hela tiden. Eller liksom, man kan ju vara ledig en tisdag och så jobbar man en söndag. Det spelar ingen roll för oss vilken veckodag det är. Men just helgen är alltid så jävla skön, för då är ju merparten av alla andra jävlar lediga.
Jag kan tycka tvärtom.
Är det tvärtom fel?
Ja, för då ska varenda jävel hemsöka mig på måndag morgon. Då kan jag vara så här, kunde du inte ha ringt på söndagen så kunde jag ha tagit det. Då ska jag istället mellan 07 och 12 hinna igen allting, för att då har alla andra gått på helt ledigt, kopplat bort allting, och sen när måndagen är där, då är det aktuellt för dem.
Ja, men och då kommer hela helgen och vi samlar på oss massa, ja, det här och det här och det här och det här och det här.
Ja, men
det
jag menar, alltså jag känner att jag kan jobba i lugn och ro under lördag och söndag, för då är det ingen annan som ringer i alla fall. Sen om de börjar ringa klockan 7 på måndag, det är skitsamma. Men just under lördag och söndag har jag arbetsro.
Betat av lite.
Ja, då har det bara fortsatt som vanligt. Ha alla dagar jämn tjocka istället för att allting har sparats
till
måndag.
Nej, men det är just måndagen. Vid 15.00 där är jag så jävla förstörd att jag inte ens kan andas.
Och att måndagen är ju den dagen som vi kan andas lite. Egentligen, alltså så, eftersom att barnen åker på förskolan, det är den dagen vi egentligen kan liksom slöa lite, ta det lite i våran takt, men det är alltid den som är så jävla stressande, och det gör att hela veckan blir stressad.
Ah. Nu har jag ju lärt mig att det är kört att spela in en YouTube-video på måndagar, det går inte, det är för mycket möten och för mycket fix. Så nu har jag lärt mig, nu ska vi spela in på tisdag, sen hoppas jag vi hinner både torsdagen och kanske fredagen också, eller så blir det på lördagen när jag är med min bror, vi får se lite. Men jag känner mig jävligt stressad i alla fall.
Mm. Så är det när man ska trycka in allt i livet.
Ja.
Men det är väl härligt?
Ja, men det är kul också.
Kul att man har något att göra.
Precis.
Och nu ska vi avsluta den här podden. Jag tycker det var en härlig uppdatering.
Mm. Ja.
Det händer ju väldigt, väldigt mycket. Och det är inte så konstigt också. Ni är ju verkligen i småbarnsåren där det händer som fan.
Mm. Det är inte en till unge i alla fall på väg, det kan jag ju säga.
Ja, är det säkert?
Ja, väldigt det säkert. Är väldigt säkert.
Då brakar livet ihop, ja, på riktigt.
Men är det klippa, vad heter det?
Sterilisering.
Ja, kastrering.
Kastrering är djur. Kastrering är djur. Sterilisering gör man på människor. Ja. Du är inte sugen på att sterilisera dig, Jocke?
Nej.
Nej?
Det skulle kännas så definitivt.
Ja. Kör ni då PP eller kondom eller finska rycket?
Vi kör allt.
Allt samtidigt?
Japp.
Yep. Fast finska rycket behövs ju inte ha någon kondom.
Jo, vi kör allt.
Okej, det är både livrem och hängslen. För här ska fan inga nya barn.
Nej, vi säkrar till och med att gå i celibat.
Okej, det är bra.
Mm.
Kul!
Ja, men då ses vi nästa vecka!
Det gör vi! Nu vill han avsluta snabbt, för nu ska han somna lite. Och tack för att ni har lyssnat. Gå in på Sanningen måste fram på Instagram om ni vill skriva något härligt. Annars så hörs vi nästa vecka. Ajöken! Mm.